Igår så började en av vinterns stora höjdpunkter, om du frågar mig, nämligen Tour de Ski i skidor. Som fortsätter i några dagar framöver, i några veckor. Satt som klistrade igår både när damerna och herrarna körde. Det är lite roligt, roligare när damerna tävlar än så länge. För en skidåkare så är ju på ett sätt den viktigaste säsongen just nu, när det ska tävlas och när det ska presteras och när det ska göras resultat. Samtidigt så är kanske inte den viktigaste perioden i skidåkares liv på vintern utan på sommaren. Det är under sommaren som träningen ska göras. Det är under sommaren alla förberedelser görs. Det är under sommaren grunden läggs för att sen kunna prestera och göra resultat under vinterns tävlingar. Gör man inte grundjobbet under sommaren, under uppbyggelsefasen, då kommer man inte heller, när man står där på startlinjen på vintern, att klara av att göra de resultat som man önskar. Därför är för en skidåkare kanske den viktigaste perioden just den där träningsfasen, uppbyggelsefasen, då man bygger upp kroppen för att sen kunna tävla. I första Samuels bok kapitel 17 så möter vi söndagsskolberättelsen om David och Goliat. När vi kommer in i kapitel 17 så kan vi läsa om striden som är mellan filisterna och Guds folk, Israels folk. Det är en strid som har pågått ganska länge. Gud har lovat att han ska lösa striden, att han ska göra så att Israels folk vinner den där striden. Men det har pågått ganska länge. Det är inte helt ovanligt att man i en sån här strid på den här tiden mellan två folk utser en krigare från varsitt folk som ska göra den här striden. Filisterna har valt ut Goliat som den stora stridsmannen som ska strida mot en utvald person från Israels folk. Israels folk har inte lyckats ena vem som ska vara stridsman från deras sida. De är rädda, de är tystade, ingen vågar möta Goliat. Lite tidigare så har Gud utvalt Saul till att bli kung. Han skulle bli kung för att han skulle vara den som besegrade filisterna, för att befria Israels folk ur filisternas folk. Det var otroligt mycket som stod på spel för Guds folket. Det som händer i kapitel 16 och kapitel 17 i första Samuelsboken är en slags klimax i hela Samuelsböckerna. Av lite olika anledningar så har Gud ångrat att han har gjort Saul till kung. Istället så väljer han en ung herdepojke som han smörjer till ny konung i kapitel 16. Saul är fortfarande konung, men han är det bara till titeln. Och när striden är nu redo att starta så uppträder Saul handlingsförlamad, rädd. Han är rädd och han är hjälplös. Istället så kliver en ung herdepojke fram och på något sätt bekräftar kapitel 17 det som bara familjen visste om när David blev smörjd som kung. Men nu är det David som kliver fram och gör det som egentligen Saul skulle göra. Under flera veckor så har Goliat stått och hånat Israels folk. Han står där och hånar dem. Han står där och retar dem. Han står där och säger okvädningsord. Goliat är från barnaåren tränad, upplärd och fostrad till att vara en krigare. Han är stor, han är stark. Allting han gör går ut på att han ska vara en stridsman. Han är omgärdad av imponerande pansar. Han är utrustad med kraftiga vapen. Runt omkring sig har han folk som bär hans sköldar för att kunna skydda honom ännu mer. Hans självförtroende i den här striden, oavsett vem han skulle möta, är påtaglig. Det finns liksom ingen som skulle kunna besegra honom enligt honom själv. På andra sidan så kliver då en ung pojke fram och kontrasterna är gigantiska. En ung pojke som inte kunde se mer osårbar eller sårbar och obetydliga år ut. Han har fram tills nu vallat sin pappas får. Han har tagit hand om dem, han har matat dem, han har drivit ut dem för att de ska äta, för att de ska få dricka. Ibland så har han tagit sig till sina bröder som strider vid fronten med matsäck för att ge dem. Och sen har han återvänt ut på fälten för att mata sin pappas får. Han har ingen pansar, han har inga mäktiga vapen, han har ingen följeslagare som beskyddar honom. När han ställer sig på startlinjen inför sin viktigaste kamp så är kontrasterna gigantiska. Det är en strid som kommer få gigantiska följder utifrån resultatet. Förlorar David så kommer han förmodligen bli dödad, men också kommer det innebära att hela hans folk kommer hamna i slaveri. När han ställer sig där så har han sin hederslunga, han har sin stav, han har sina smutsiga kläder. Ändå är hans självförtroende lika stort som Goliat och han är lika övertygad om att han ska besegra Goliat. Hur är det möjligt? På samma sätt som det är viktigaste perioden för en elitidrottare under uppbyggnadsfasen så också David varit på sitt träningsläder. Han har haft sina erfarenheter. Han har blivit förberedd omedveten om den kamp han nu ställs inför. När David väl ställer sig öga mot denna gigantiska stridsman så har han grundlagt i hans liv utifrån erfarenheter som han har gjort på fälten tillsammans med sina får. Han vet att det inte är han som strider ensam utan han vet vem han har i ryggen. Han vet vem som står på hans sida. På samma sätt som Gud har varit med honom och hjälpt honom att befria sina får och skydda sina från när rovdjur kommer för att försöka ta dem. Och Gud har gett honom mod och Gud har gett honom kraft att försvara sina får. Så är han 100% medveten och förtröstar på att Gud nu också kommer hjälpa honom i den strid som står framför. Därför kan han vara fullt förtröstan och lita på att han kommer att besegra Goliat. Vi brukar säga att som vi ber så tror vi. Som vi sjunger så tror vi. De ord vi använder när vi tilltalar god Gud, det säger någonting om den tro och den gudsbild vi har. På samma sätt så kan vi också förstå vilken tro David hade och vilken gudsbild han hade i de ord och i det som händer i kapitel 17. I flera veckor så hade Goliat stått och hånat både Israels folk, gudsfolket, men också Gud. När David får höra det så blir han skogstokig. Alla andra av sitt folk när de hör Goliats ord blir rädda om man blir tillbakadragna om man blir tystade. David istället ser Goliat som en helt vanlig människa som hånar den levande gudens här. Och det gör man inte. David ser en vanlig person som tillber döda gudar medan alla andra såg någon slags gudomlig gestalt som var oslagbar. David kunde verkligen inte förstå hur han som dyrkade döda gudar kunde håna och förlöjliga den levande guden. Och det gjorde någonting i Davids hjärta i hans liv. Så gör man inte. Goliat hade lyckats att tysta och göra Israels folk modfällda. David blev istället upprörd och det gjorde någonting i hans liv som gjorde att han ställde sig för att ta kampen. David hade lärt sig att se på saker och omständigheter annorlunda, inte på människors vis utan från Guds perspektiv med Guds ögon. David hade lärt känna Gud på ett fantastiskt sätt. Det var inte en ytlig tro utan han hade fått en djup relation med Gud och förstått vem Gud verkligen är, vad Gud kan.
Han hade fått en djup relation med honom. Han hade sin identitet och sitt hjärta i vem Gud är och vad Gud gör och vad Gud kan. Han såg därför inte på Goliat som en slags oslagbar gestalt, utan som en vanlig människa som hånade Gud och som hånade Guds folket. Och det gör man inte obestraffat. Hur ofta är det inte på samma sätt för oss som omständigheter, personer har gjort oss tysta, som har gjort oss modfällda, som har gjort oss bittra, som har gjort oss sårade, som har gjort oss tillbakadragna, som gör att vi inte riktigt vågar längre. Hur ofta är det inte som det där berget tonar upp framför oss? Och vi bara ser berget, vi bara ser Goliat istället för att blicka mot Gud och se vem han är och vad han kan göra. För Gud är ingenting omöjligt, och det hade David lärt sig tillsammans med sina får på sitt träningsläder. Berättelsen fortsätter när David får höra okvädningsorden. Han tål inte det, han klarar inte att höra det. Så han anmäler sig frivilligt att han ska strida mot Goliat. I vers 33 i kapitel 17 så säger Saul, som fortfarande är konung till titeln: inte kan väl du gå och strida mot denna filisté? Du är ju bara en ung pojke och han är en krigare ända från ungdomen. Men David svarade: din tjänare har gått i vall med sina fars får. Om då ett lejon eller en björn kom och tog bort ett får av jorden, följde jag efter vilddjuret och slog ner det och räddade fåret och munnen på det. Om vilddjuret då reste sig upp mot mig, så fattade jag det i manen och slog ner det och dödade det. Din tjänare har slagit ner både lejon och björn. Det ska gå denna oomskurna filisté så som det gick vart och ett av dessa djur, för han har hånat den levande gudens här. David sa vidare: Herren som har räddat mig undan lejon och björn, han ska också rädda mig från den där filistén. Då sa Saul till David: gå och må Herren vara med dig. Återigen vittnar vilken tro och vilken förtröstan David hade till Gud. För honom är inte Goliat mer farlig än en björn eller ett rovdjur som han har mött dagligen eller ganska regelbundet på hans vanliga jobb. Och varje gång det har kommit ett sånt här rovdjur så är David där och skyddar sitt får och strider för sina får för att rädda dem undan rovdjurets grepp. Han har lärt sig att Gud är med honom. Och det kommer gå denna filisté på samma sätt som dessa rovdjur. Denna totala överlåtelse och denna totala förtröstan på Gud, det ligger som en grund i hela Davids liv och i hans hjärta och det han gör och det han tror på. Så när han ställer sig öga mot öga med Goliat, så vet han utifrån tidigare erfarenheter som han har mött i sitt vardagliga liv, på sitt vanliga jobb, så vet han nu att Gud kommer strida för och med honom. Striden är inte hans. Det är Guds strid, men han är den som kliver fram och gör det. Israels folk, de är rädda, de har blivit tystade, men David kliver fram och gör det som ingen annan vågade. Jag tänker att berättelsen om David och Goliat lär oss att Gud kan hjälpa oss att besegra och övervinna varje överväldigande hinder som reses upp i våra liv. Han är inte beroende av mängden tro vi har, utan vad och vem vi tror på, vilken förtröstan vi har på Gud. Det är inte oss det beror på, det är inte vår strid, det är inte vår kamp. Det är Guds strid, det är hans kamp. Men genom att förtrösta och lita på honom, så kommer han också strida för och med oss och hjälpa oss att besegra det som vi går igenom. Det är fantastiskt att denna morgon så valde Gud ut en ung, liten pojke som visade större mod än alla vuxna, alla föräldrar. De var tysta och rädda, men denna unga, naiva pojke klev fram. Han gjorde det utifrån en kärlek till Gud. Han gjorde det utifrån en kärlek till sitt folk. Man behandlar inte Guds folk och Gud hur som helst. Han gjorde det också utifrån en iver om att vittna om vem Gud är och vem Gud kan och vad Gud gör. Hela världen ska veta att det finns en levande Gud i Israel. Han är kapabel och kan göra allting oavsett situation, oavsett hur oddsen ser ut. Min längtan och min bön inför 2020 är att den djupa relation som David hade, att den också ska få växa mitt liv. Att Gud liksom ska få hjälpa mig att komma närmare honom. Att Gud ska hjälpa mig att växa djupare tillsammans med honom. Att Gud ska hjälpa mig att ännu mer förtrösta på honom. Att helt och fullt lita på honom oavsett vad 2020 bär med sig. Inför den striden så gör David en sista förberedelse. Vi läser i vers 40 och vers 41. David, han tog sin stav. Han valde ut åt sig 5 släta stenar ur bäcken. Han lade dem i fickan på sin hederväska och tog sin slunga i handen. Och så gick han fram mot filisten. Och samtidigt började filisten gå fram och komma allt närmare David. Saul hade erbjudit att ge sin rustning åt David, men den var för stor, den passade inte varken i tyngd eller storlek. Så istället för att ta någon annans rustning så väljer han att ta de saker och de verktyg som han är van att använda när han strider mot odjuren. Han vet hur han ska använda dem, han vet hur de funkar. När jag läser den här berättelsen är det som nu händer kanske det mest fantastiska och det mest vackra som sker. Jag vet inte om du ser scenen framför dig. Har du sett Braveheart så tänk på den scenen. Det är en stor äng. På varsin sida av ängen så står det en stor armé på den sidan, en stor armé på den sidan. Det är tyst och det är... Man kan ta på spänningen, snart kommer detta avgöra. Snart kommer de att börja vandra mot varandra. Snart kommer de börja strida. Snart kommer var och ens liv avgöras beroende på hur situationen kommer lösas. Alla är liksom upptagna och ser vad som nu händer. Goliat har nu tröttnat. Han ser att David är redo. Hans David står på andra sidan. Goliat börjar gå. När Goliat börjar gå mot David så gör David någonting. Han går inte mot Goliat utan han går ner i bäcken. När Goliat kliver framåt för att strida mot David så kliver David ner i bäcken. I bäcken så väljer han ut 5 släta stenar som han ska använda. Och jag ser framför mig att David går där ganska ostressad, ganska obekymrad. Han är inte stressad över situationen. Han går i bäcken, han tar en sten, känner på den, han lägger ifrån den. Det var inte den stenen jag skulle ha. Och så går han, tar sten efter sten tills han har valt ut 5 stenar samtidigt som Goliat kommer närmare och närmare. Snacka om avslappnad människa. Till slut har han ändå valt ut 5 stenar som var hans redskap, hans verktyg i striden. Och det räcker med ett kast för David för att fälla Goliat. Och han vinner striden mot denna gigantiska stridsman. När David har valt ut 5 släta stenar så ställer han sig också och börjar gå mot Goliat. Han höjer sin röst, denna unge pojke, och han börjar tala till Gud. Och det han, eller tala till Goliat. Det han säger, det är inte bara ord till Goliat utan det är minst lika mycket ord till de människorna han har i ryggen, till sitt eget folk, till sina egna bröder, till sitt eget folk. Och han säger så här: du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Hela denna värld ska förstå att det inte är någon svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. Goliat, han förtröstar och litar på hans styrka, på hans muskler, på hans vapen, på hans militära resurser som han är utrustad med. David litar enbart på att Herren Gud är med honom. Det som nu kommer hända, det är ett vittnesbörd för alla människor, för sitt eget folk, men också filisterna, vem Gud är. Gud är inte beroende av våra vapen och våra lanser och våra spjut. Och Gud kommer aldrig med de verktygen. Gud kommer och strider med andra verktyg. Det vi gör som kristna och som troende och som Guds folk, det är ett vittnesbörd för andra människor om vår tro på vem Gud är. Det vi gör, det vi säger, det hur vi agerar, vad vi tror på, det påverkar inte bara oss själva, utan det påverkar också andra människors syn på vem Gud är. David förstår det. Och han är fullt medveten om att det han nu gör, det kommer få stora konsekvenser för både honom och hans folk. Men också vilken bild man har av Gud. Därför ber jag också att Gud ska hjälpa oss att ha rätt bild och agera på rätt sätt utifrån vem Gud är. Att våra liv, att våra hjärtan, det vi gör, det vi säger som troende, som församling, också ska vara en spegelbild av vem Gud är. Som sagt, det räckte med ett kast för David att fälla denna stora gigant. David är liksom ett exempel på en ung pojke som i många ögon skulle anses som naiv och som liten och som vi skulle räkna bort. Men som har en fantastisk tillit och förtröstan och barnatro på vem Gud är och vad Gud kan göra. Han måste anses vara en av de modigaste tjänare som har funnits. Han hade lärt sig utifrån erfarenheter vem Gud är och vad Gud kan göra. På grund av andens verk i honom såg han inte på människor och omständigheter på människors vis, utan på Guds vis. Han visste vem han hade i ryggen, han visste vem stridens var, han visste vem som skulle kämpa för och med honom. Därför blev han inte rädd, modfälld och tystad. Istället så klev han fram och besegrade Goliat. Han gjorde det utifrån en kärlek till Gud. Han gjorde det utifrån en kärlek till sitt eget folk. Han gjorde det utifrån en längtan och en iver om att Gud ska bli synlig för alla folk. Innan jul så hade vi flera skolklasser här i olika omgångar. En gång fick jag frågan, för jag berättade att vi är ungefär 100 stycken som firar gudstjänst här varje söndag. Så fick jag frågan, vad är det som gör att människor kommer hit? Det är ändå ganska många människor som kommer hit varje söndag och firar gudstjänst. Jag kan ju inte svara för alla, för jag vet ju inte varför man går hit. Jag hoppas från att det är en kärlek till Gud, att det är en kärlek till Guds folk, ni har kärlek till varandra för att man vill tro och man vill leva det här livet. Jag svarade utifrån min tro att jag vill träffa andra människor som tror på samma sätt. Jag gör det för att jag vill tillbe och lovsjunga den levande guden som har frälst mig och som jag tror på. Men jag tror också, jag gör det också utifrån att jag vill att andra människor ska upptäcka vem Gud är. Därför är jag troende och därför firar jag gudstjänst. Och det var det svaret jag gav till den pojken eller den ungdomen. Samma längtan och samma kärlek, samma iver var drivkraften i Davids liv. Låt det få vara samma längtan och samma kärlek och samma iver i våra liv, var och en, men också som församling. Vi ber. Tack älskade Fader för att du är en levande Gud. Jag tackar dig för att vi inte samlas kring en död Gud. Vi tackar dig för att vi inte samlas till en Gud som har levt men som är död. Utan vi tackar dig för att du är levande, för att du finns, att du hör, att du är närvarande. Vi tackar dig för att du är en Gud som hör oss, som ser oss, men också en Gud som kliver in och agerar, Herre. Herre, jag ber om att vi ska bli smittade av Davids mod. Jag ber att vi ska bli smittade av Davids naivitet, av hans barnatro, Herre. Hjälp oss att se på omständigheter mot varandra med dina ögon, med din kärlek, med din längtan, Herre. Jag ber om att vi ska få ett år där vi alla får komma närmare dig, får upptäcka dig ännu mer, vem du är och vad du kan göra. Jag ber om ett år där vi får komma närmare varandra. Jag ber om ett år där människor ska få upptäcka och se dig för första gången. Herre, jag ber att du ska använda oss i våra liv, på våra arbetsplatser, i våra skolor. Var vi än går fram så ska vi vara en spegelbild och ett vittnesbörd. Vem du är och vad du gör, Herre. Herre, jag ber särskilt för dem som nu är inne i en period där Goliat står mitt framför dem. Herre, tack för att du är med och strider. Jag tackar dig för att striden är din, och jag ber om att du ska besegra den fienden, vad det än är. Herre, jag ber om att du ska läka sjukdom. Jag ber om att du ska hela oss både till det inre och till det yttre, Herre. Herre, jag ber om att du ska ställa oss på stadiga fötter. Hjälp oss att gå när du kallar. Fyll oss med ditt hjärta. Fyll oss med ditt mod. Fyll oss med ditt liv. Amen.